som jag har lite grann hintat om. Och den är hämtad ifrån Markus 2, vers 23-28. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överste präst. Och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Vi ber. Herre, låt ditt ord tala till oss idag. Amen. Det här med sabbatsbudet och lagen och buden, det var ju någonting som på något vis bidrog till det judiska folkets identitet. Det var det som särskilde dem ifrån andra folk runt omkring. Att man vilade på sabbaten. Att man följde buden. Så i grunden så är det ju inte ett egendomligt moraliskt påbud som folk levde efter för att ställa sig in hos Gud och liksom göra rätt. Utan snarare så var det ett tecken på detta att man var Guds egendomsfolk. Att de tillhörde och identifierade sig med den enda sanna guden. Världens skapare som själv vilade på den sjunde dagen ifrån allt sitt verk. Så sabbatsbudet handlade kanske inte i grunden om strävan efter att göra rätt eller fel. Att vara fri eller ofri. Utan om relationen till Gud. Att identifiera sig med honom som är livet. Jesus förnekar inte att hans lärjungar bryter de här sabbatstraditionerna. Men han hänvisar till en speciell situation. Han pratar om kung David. Och han jämställer ju sig med honom när han säger att vi gör bara som kung David och hans män. Och den här situationen som han hänvisar till, den hände alltså i ett skede som är ganska intressant. För David hade blivit smord till kung av profeten Samuel. Men han hade fortfarande inte bestigit tronen. För kung Saul hade inte klivit ner från makten. Och David levde i flykt undan Saul. Men i den här flykten så samlar han samtidigt anhängare. Och liksom väntar på att hans tid ska komma. Och tänker man så, så är det ju ganska tydliga anspråk som Jesus gör. Andemeningen är på något sätt att Jesus är judarnas sanne konung. Utvald av Gud, men ännu inte erkänd av folket och insatt i sitt ämbete. Och i den rollen så har han rätt att sätta sig över normala förordningar när hans folk är hungrigt. Med andra ord så är ju det här brottet mot sabbaten inte ett prov på någon slags planlös eller lättsinnig civil olydnad. Utan det är ett medvetet tecken. Här kommer konungen, Messias. Precis som han lite tidigare i berättelsen har sagt till fariserna som klagar på att hans lärjungar inte fastar. Varför skulle de fasta när brudgummen är här? Messias är här. Riket kommer. Den nya skapelsen tränger sig fram. Jag vill lämna den där berättelsen lite grann ett tag och funderar på det här med frihet. Jag bara försökte snabbt ur mitt minne komma på sånger som handlar om frihet. Och det finns otaliga sånger i alla de genrer och tidsperioder. Jag tror inte det finns någon enda kristen artist som under de senaste 20-30 åren inte har skrivit en sång som heter Fri eller Frihet eller något som handlar om det. Helene kommer att sjunga så småningom en sång av Lars Mörlid och Peter Sandvall. Om den förlorade sonen. Jag trodde jag var fri, säger han. Ingemar Olsson, frihet. Charlotte, fri. Roland Utbult, fri. Låttitlar. Och många, många fler. Men vad är frihet? Och vad är frihet i Kristus? Jag tror att många uppfattar det som en inskränkt frihet. Vilket är ganska märkligt. Men varför? Bibeln beskriver den som tror på Jesus som fri. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria, säger Jesus. Paulus säger, där Guds ande är, där är frihet. Och ändå så är det så många som tänker att det där är alltid en frihet med begränsningar. För hur kan jag vara fri om jag inte får bestämma själv om allt? Hur kan jag vara fri om jag kallar någon för herre och vill följa honom? Är inte frihet verklig frihet att få göra vad som helst? Är inte det verklig frihet? I sommar har jag fått läst den här boken som har legat på min hylla ett tag. Bara ljuset kan besegra mörkret av Sebastian Staxet. Och det är inte jag som är den första i en predikstol som pratar om Sebastian Staxet, det är jag ganska säker på. Men den här boken har verkligen tagit tag i mig. Och den handlar verkligen om frihet. Och om att det som är en frihet att göra vad man vill verkligen inte är frihet. Jag har läst hans bok och jag har lyssnat på en hel rad med poddar och predikningar som han har hållit under den senaste tiden. Och för dig som inte känner till honom alls så kan man säga att för 10 år sedan så var han en bankrånare, drogmissbrukare, men också en kändis. Han var frontman i ett band som hette Kartellen, vars texter handlade om hat mot samhället, mot polisen, mot allt och alla. Och mörker, kan man säga. Och Sebastian beskriver hur han gjorde exakt det han ville för stunden utan att bry sig det minsta om konsekvenser eller om någon tog skada. Det spelade ingen roll. Han gjorde det han ville. Och om frihet är att göra det man vill, då var han fullständigt fri. Men det var inte så han kände det. Han kände att han var en slav under droger. Att han var besatt av demoner som drev honom till fullständigt vansinniga saker. Och när han så småningom ger sitt liv till Jesus så är det en fullständig befrielse som han får vara med om. Inte så där pang på en gång. Det tog några år innan det riktigt slog rot. Men det är verkligen en fullständigt annan människa idag. Och det finns mycket att säga om den här boken och många fantastiska och intressanta berättelser om makalösa saker som har hänt. Men det finns en liten strof som jag har gått och funderat på mycket utifrån det här med frihet. Och det är ju taget ur hans eget liv och situation. Så det är liksom inte bara en teologisk konstruktion. Men han säger, djävulen har inga medarbetare. Han har bara slavar. Djävulen har inga medarbetare. Han har bara slavar. Och vänder man på det så kan man ju också tänka att det faktiskt är så att Gud har inga slavar. Han har bara medarbetare. Så friheten att göra det som bryter ner, friheten att göra det som skadar mig själv, bryter ner och andra, det är inte en frihet. Det är ett slaveri under mörkrets makter. För min egen del så har ju mitt liv varit väldigt annorlunda än Sebastians. Och jag har inte på samma sätt upplevt mig som fångad i mörker. Och att vara förslavad under något på det sättet. Men jag kan ändå känna igen det han säger. För visst finns det krafter också i mitt liv som vill dra mig i fel riktning. Som drar i det som är själviskt i mig. Som försöker intala mig att det är okej. att det är så det ska vara. Men när jag tänker efter, när jag låter Gud tala in i mitt liv, då ser jag att det är inte självisk jag vill vara. Jag vill vara kärleksfull, generös, omtänksam. Friheten att vara egoist, det är ingen frihet. Det är ytterst ett slaveri för mörkret. Men det är inte alltid lätt att se när man är i det. I liknelsen om den förlorade sonen, som är en av de mest kända liknelserna tror jag i Bibeln, så ger sig den yngste sonen ut i världen. Han ber sin far om att få ut sitt arv i förtid, och så ger han sig ut och bränner alla pengarna på vin, kvinnor och sång. Och står där till slut utfattig och minst av allt fri. Men hans stora mål, det är ju frihet. Han vill ju vara fri. Det är det som driver honom. Men det är på något vis så att frihet inte alltid leder till frihet. Om det är fel sorts frihet. På sin väg till den här friheten så trampar han först på sin far och sedan med all säkerhet på väldigt många fler människor under den där resan. Målet är frihet, men resultatet blir slaveri, fattigdom, meningslöshet. Man kan fundera på, för jag tror det här så här många tänker, att han var ju ändå fri så länge det varade. Så länge pengarna fanns och så länge han hade kul, så var han fri. Men var han det? Eller var han i själva verket slav under krafter som ville förgöra både honom och hans omgivning? Djävulen har inga medarbetare, bara slavar. Ja, vad handlar verklig frihet om då? Jag tror att det blir en för liten fråga om vi låter det handla om vad får jag och vad får jag inte. Får jag repa några ax på sabbaten eller får jag inte det? Nej, det måste handla om något mer. Det måste ju handla om den här friheten att vara beroende av någon som gör mig fri. Som inte binder mig. Är jag befriad eller är jag bunden? Är jag älskad eller är jag inte älskad? Är jag förlåten eller inte förlåten? Ja, det beror ju på vem jag vänder mig till. Och vänder vi oss till Gud, vänder vi oss till Jesus, då är vi älskade. Då är vi förlåtna. Då är vi befriade. Fria. Leder den jag följer mig till frihet? Kanske är den stora frågan. Leder vägen som jag följer, leder den till frihet? Ja, frihet skulle ju kunna vara att gå vilken väg jag vill till fördärvet. Men är det frihet? Jesus säger i Johannes 8, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jesus kan göra dig och mig verkligt fri. Fri från dödens makt. Men inte minst fri att älska och fri att tjäna det goda. Frihet i Kristus. Är inte det en begränsning? Nej, jag tror inte det. Jag tror det handlar om en mycket djupare frihet än friheten att göra det som faller mig in. För Jesus vill befria oss att kunna se och älska varandra och andra. Det är en verklig frihet. Och för att kunna göra det så kanske det finns saker som vi behöver bli befriade ifrån. Som kanske styrs av någon annan. Själviskhet, snålhet, rädsla, förakt och mycket annat. Och på ett sätt så kan man väl säga att det är en begränsning att lämna de sakerna bakom sig. Men ändå inte. Att vara fri att älska andra människor måste vara något som är bra mycket större än friheten att bryta ner dem. Detta är ju inte alltid så lätt kanske. Och det kanske är så att vi behöver fundera på detta. Vara uppmärksamma på så att den frihet vi har i livet med Kristus inte rinner ut i sanden. Eller så att vi även där blir lurade av någon motståndare. Sebastian berättar en historia i sin bok. Som handlar om detta att ha fått någonting fantastiskt. Att ha fått friheten. Men sen inte unna andra den. Och det han berättar om hur han, när han liksom har kommit på fötter och han har fått ett helt liv. Hans familj fungerar, han är ute och föreläser och predikar. Och fantastiska saker händer i hans liv. Och sen så är det i hyreshuset där han bor, så i området är det en del stök och bök. Och det finns ett knarkarpar som håller på och skiter ner i trappuppgångarna och som skriker ute på nätterna och håller på. Och han börjar samla på sig en massa irritation. Och en morgon vid femtiden när de håller på utanför så går han ner och så skäller han ut dem och ber dem att försvinna därifrån. Men så kommer han på vad han har gjort. Att han, som ju hade varit precis sån, hade fått möta kärlek och nåd. Och så gör han tvärtom. Och så blir det till slut att han träffar de här igen och han får be om förlåtelse och han får faktiskt be tillsammans med dem till frälsning. Och de också får bli befriade på olika sätt. Så att vara fri att älska, det är nog någonting som vi måste vårda. Att vara befriad, att vara förlåten, men inte visa kärleken vidare, det måste ju vara att missa någonting. Jesus älskar oss inte för att vi vänder om. Jesus älskar oss inte för att vi börjar skötas. Han älskar oss hela tiden och vi är kallade att vara hans lärjungar. Och vi behöver inte sköta någon slags bortväljande av människor. Det gör människor så bra själva. Jesus umgås hela tiden med fel människor. När vi läser i Bibeln. Han umgås med prostituerade, med tullindrivare. Och får mycket skit för det. Av de som tycker att de får väl skärpa till sig först. Men det är inte så Jesu kärlek fungerar. Och det är inte så det gick till för Sebastian Staxet till exempel. Det var inte så att han skärpte till sig och sen fick han vara med i en kristen församling. Han mötte människor som visade på Guds ovillkorliga kärlek. Och nu är han fri. Vad gör vi av detta? Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan att vara tjänare åt Gud. Första Petrusbrevet. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Galaterbrevet 5. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Första Johannes 4. Fri att älska därför att jag har blivit älskad. Du är älskad av Gud. Vem du än är, vad du än har gjort och vad du än gör, så är du älskad av Gud. Och han vill befria dig att älska varje människa på det sättet. Amen. Herre, tack för din kärlek. Tack för den frihet det är att få vara älskad. Att vara förlåten. Att vara upprättad. Att vara befriad. Herre, förlåt oss när vi blandar ihop vårt ego med frihet. Hjälp oss att se vad verklig frihet är. Helige Ande, fyll oss med din kärlek, dina gåvor, att tjäna varandra, att tjäna vår värld.